Vändpunkten av Lena Lehtolainen i översättning av Ann-Kristin Relander, uppläst av mig, Rakel Molin, för World Audio Publishing International 2019. 1. Ön steg eldröd ur havet, som om klipporna varit färgade av blod. Först urskilde jag bara konturerna, men så sakteliga började stenen ta form. En rund fyr växte fram och en fästning som var från Krimkriget. Rödskär var Esbos sydligaste punkt, den sista ön före territorialvattengränsen. Det hade varit förbjudet område för civila i flera årtionden. Sett från havet såg det avvisande och svårtillgängligt ut. Det var den sista helgen i augusti och också min sista lediga helg innan jag skulle återvända från mammaledigheten till min tjänst som kriminalkommissarie på Esbo-polisens våldsrotel. Man hade förutspått sol, så vi hade seglat ut med svärföräldrarnas båt från Hagalund till Ingå. Det var bra att vänja Ida vid båtlivet. Den 11 månader gamla babyn tog fortfarande 2 ordentliga tupplurar om dagen och trivdes bra i barnsitsen. Hon kött som bäst i kapp med måsarna som kretsade ovanför oss. Antti läste sjökortet och jag njöt av att rodret lydde mitt grepp. Jag var född i inlandet men hade alltid trivts vid havet, trots att jag visste hur farligt det kunde vara när det ville. Jag för mig att hamnen ligger på öns nordöstra sida. Vi slår en sista gång och går för motor sista biten. Det är inte lätt att lägga till vid Rödskär, sa Antti. Kan man bara dyka upp hur som helst. De senaste 8 åren har det varit helt lagligt att åka dit. Kommer du inte ihåg att Merivara AB köpte ön förra året och har gjort i ordning en raststuga för allmänt bruk? Jag hade ett vagt minne av det. Försvaret hade för ett par år sedan gjort sig av med några av sina gamla fästningsöar. Man hade letat efter en arrendator som förband sig att reparera de nedgångna byggnaderna på Rödskär. Något konsthantverksgäng hade redan bestämt sig för ön när Merivara AB, som tillverkade miljövänliga båtfärger, istället för ett hyreskontrakt hade lagt fram ett köpekontrakt på bordet som försvarsdepartementet inte hade kunnat tacka nej till. Affären hade väckt särskild upprördhet i seglarkretsar, men den hade lagt sig redan under samma sommar när det stod klart att Merivara AB inte alls ville stänga ön utan välkomnade allt båtfolk. Jag ville förstås också se Rödskär. Antti hade visat bilder från sina segelutflykter. Esbo lokaltidning hade lovordat öns karga skönhet. Men den viktigaste anledningen var ändå att jag ville se platsen där Harry hade dött. Jag hade varit tillsammans med en man som jag kallade Fågel-Harry i några månader och det var redan 10 år sedan. I oktober förra året, ett par månader efter att Ida fötts, hade jag sett dödsannonsen i tidningen. I annonsen angav man inte dödsorsaken, man nämnde ingen plötslig sjukdom eller trafikolycka. Man nämnde bara platsen där han dött, Rödskär i Esbo, och att Harry hade jordfästs i all stillhet. Saken hade fortsatt att gnaga i mig. Harry kunde väl inte ha tagit livet av sig. Jag hade inte sett honom på flera år. Vi umgicks i ganska olika kretsar. Vi hade inget behov av att hålla kontakten efter att vi gjort slut, även om vi inte skildes som ovänner. Harry hade varit en begiven ornitolog och botanist, och för mig hade den största behållningen av förhållandet varit att jag lärt mig känna igen fåglar och blommor. Vi passade inte ihop. Harry var alldeles för snäll och mjuk och trivdes bäst i skogen hos fåglarna, medan jag haft min vildaste röjartid under mitt andra studieår på juridiska och bollade något outhärdligt med den stackars killen. Jag kunde inte följa med på den planerade naturutflykten för att jag var barn.